والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jag ska prata lite om allt möjligt, tänkte jag säga idag. Jag kommer fokusera på en text som jag tyvärr gjorde misstag att skicka ut, så att en del av er kanske har läst den redan. Men det är en traditionell uppdelning som... Hur många läser psykologi här? I alla fall på gymnasiet. Psykologi. Är det ingen som har gått gymnasiet här? Okej, det är några stycken. Sen är det igen där. Över jag och det. Vem är det som arbetar med den här modellen? Freud, ja. Freud var inte den första som delade in människan i tre olika delar. Utan det har funnits tidigare. Men Ghazali i Hjälm med din pratar verkligen mycket om människan som tredelad. Å ena sidan så har människan kunskap. Å andra sidan så har människan en själ. Det skriver jag här. Och sen så har människan begär. Som är hawa. Den här indelningen gör Imam Ghazali redan på 1100-talet av människan. Den påminner väldigt mycket om Freuds indelning. Den största skillnaden är att Freud hade ett överjag som var väldigt dominerande. Som förtryckte jaget och som därifrån det ledde till neuroser och olika psykiska problem. När Imam Ghazali pratar om kunskap så är det nästan alltid bara positivt. Alltså det som finns här uppe. Båda är överens om att det här är socialiserat, någonting som man lär sig. Men det jag vill prata om det är som människa. Man kan ju titta på verkligheten, så som muslimer ser den, som att det finns en hierarki. Å ena sidan så har vi paradiset högst upp. Och sen har vi det jordiska livet och sen har vi helvetet. Och paradiset... Det började allting med att alla som hade skapat Adam och Eva i paradiset och sen så fick de komma ner till jorden. De föll från, alltså man, i kristendomsbruk kan man prata om syndafallet. Men det var ett fall från ett väldigt högt tillstånd till ett lägre tillstånd. Och de orden som Allah Subhanahu wa Ta'ala beskriver för att förklara vad shaitan gjorde så säger Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'azallahuma shaitanu فَأَزَلَّهُمَا شَيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Shaitan fick dem att halka, det är det ord som används. Och sen förde han ut dem ur det tillstånd som de var i. Ordet azalla på arabiska, azalla, är det som brukar kallas den fjärde verbformen. Den fjärde verbformen. Affala. Det här är samma form, fast det här är dubbel län. Men det är samma form. Den här har många olika betydelser. Det gör ingenting om ni inte hänger med på det. Om ni hänger med på det så är det bra. Hänger inte med så är det spelar ni kommer inte att missa någonting jätteviktigt. Men det är intressant att den här formen kommer för att beskriva att man gör någonting möjligt. Det är en av betydelserna. Den här formen har många olika betydelser. Men en av betydelserna är att göra någonting möjligt. Som till exempel hafara på arabiska. Det betyder att gräva. Att gräva. Om jag sätter in det här verbet i den här formen. Det vill säga att jag lägger till en alif i början. Och sen sätter jag en sukun på första bokstaven. Hafara. Så betyder, kan en av betydelserna är att jag gjorde det möjligt för någon att gräva. Till exempel hafartu. Zayden. En nahr till exempel. Jag gjorde det möjligt för Zayd att gräva i floden. Så att möjliggöra någonting. Så vad shaitan gjorde. Zalla betyder att halka. Stoppar man in att halka i den här formen så är det att han gjorde det möjligt för Adam att halka. Det var vad shaitan gjorde. Han knuffade inte Adam. För shaitan har inte den makten att knuffa människor, att tvinga dem att göra saker, utan han gjorde det möjligt. Och att göra någonting möjligt, det innebär, det går ju till på olika sätt. att möjliggöra någonting. Till exempel, Shaitan är förståndig. Han gör ju inte så att han kommer till en person som har bett i 20 år och som aldrig har missat sina böner med flit, och så säger han till honom att strunta i att be Asr idag, det är ingen idé. Det är inte så han arbetar. Därför att det är ett för långt steg. Så vad han gör istället är att han sakta men säkert får människor att tänka annorlunda, hela tiden rationellt, för att till slut få dem att halka. Och azallahu ma shaitan betyder också att när man tänker sig att någon halkar ner för en backe till exempel, så sker det gradvis. Det sker sakta men säkert, så faller man till ett lägre tillstånd. Och efter att det här hade hänt, efter att shaitan hade fått Adam alaihissalatu wassalam att göra det här misstaget, så sa Allah som att det är det, gå ner. Och ordet som Allah som att använder för att gå ner i det här är synonymt med nazala, som också betyder att komma ner. Men det finns en skillnad mellan de här två. Nazala kan betyda att komma ner och sen stanna nere länge, eller att komma ner och sen direkt gå därifrån och komma upp igen. Eller hubut däremot, habata betyder att komma ner och sen stanna ner. Så att det är skillnad. Så att när Allah som att är sa åt Adam, Eva och Shaitan att gå ner, så användes ordet, verbet ehbutu, som betyder att gå ner och stanna ner. Inte gå ner och sen komma upp, utan gå ner och stanna ner under en lång tid. Det ordet används också i Surat al-Baqarah. Jag tror att de här, om jag inte minnet sviker mig, så används bara verbet habata två ställen i Koranen. Det första är där, när Allah subhanahu wa ta'ala säger åt dem att gå ner från paradiset. Det andra stället, det är också i Surat al-Baqarah, när judarna sa till Moses, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فانكم ما سالتم. Judarna sa, efter att Mosa alaihissalam hade räddat judarna från Egypten, tagit dem därifrån, så var de var ute och irrade i öknen, och de fick mat från Allahs mat, de fick allting de behövde, men de tröttnade, de ville ha en annan mat, de ville inte äta samma sak hela tiden, utan de ville ha någonting annat. Så sa de, gör då att Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss av sånt som växer ur marken, grödor, lök, linser, vitlök, gurka och så vidare. Och då sa Musa alaihissalatu wassalam till dem, ska ni byta bort det som är bättre mot det som är sämre? Det vill säga, ska ni byta bort närheten till mig som är Guds profet, närheten till Gud, att ni följer Guds plan, mot det jordiska? Det vill säga, ni vill ha varierad mat. Ska ni kasta bort allt det här på bekostnad av det ni har nu? Och sen sa Musa alaihissalatu wassalam, ehbitu misra, gå ner till Egypten. Och gå ner här, samma sak här, eller hubut, alltså att gå ner och stanna där. Kom inte tillbaka hit i så fall. Så att det är en fysisk nedgång, alltså gå ner från en hög plats till en lägre plats. Men också en andlig nedgång, alltså gå från ett högt andligt tillstånd till ett lågt andligt tillstånd, på grund av att ni hellre väljer det jordiska än det tillkommande. Och de här berättelserna som finns i Koranen, om vi tänker oss att Koranen innehåller 114 suror, samtidigt som det är en beskrivning av historien, av saker som har hänt, så då är frågan, varför? Jag menar, det har hänt miljarder med saker i människors liv. Det har hänt massor med saker. Men Allah som att det valde ut vissa berättelser och inte andra. Och då är frågan, varför valdes de här berättelserna? Vid ett tillfälle så satt Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu. Han sa, en av följeslagarna satt efter profeten som sedan stöd. Och en koranvers lästes där han satt tillsammans med några andra. Och då var det en man som satt där som sa, den här versen, den gäller judarna. Och då sa Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, vilka fantastiska bröder judarna är. Allting som är gott, det är för oss, och allting som är dåligt är för dem. Och så sa han, jag svär vid Gud att ni kommer att följa dem i exakt, alltså punkt, steg för steg, exakt det de gör kommer ni också att göra. Och det Hudaifa menade här var att de berättelser som finns i Koranen, även om de sändes ner och handlade om judarna när de sändes ner, så betyder det inte att de inte har någon relevans för oss idag. Utan tvärtom så är det så att allting som står i Koranen, alla berättelser som står i Koranen, om Firaun, om Moses, om Shu'aib, om Hud, om Lot, allting som finns där, finns där inte för att Allah som att det ville berätta vad som hade hänt då, bara, utan också för att det som hade hänt då är relevant för oss idag, därför att människor, oavsett tidsålder, beter sig likadant. Som Allah som att det säger i Koranen, tashabahat qulubuhum, deras hjärtan är lika. Och om man tittar på ordet ibra i Koranen, Allah som att det säger till exempel i Koranen, inna fidalika la ibratan liman yakhsha, i det finns lärdom för den som fruktar Gud, eller för den som räds Gud. Ordet ibra, som Bernström översätter då med, han översätter det med lärdom, det används i Koranen, fa'tabiru ya ulil absar till exempel, dra lärdom ni som kan se, ni som har förstånd. Det kommer också från där, ibra, verbet abara. Verbet som kommer då, samma rop och ainbara, betyder att korsa och passera. Man säger till exempel kallamtu abral internet, jag pratar med honom via internet, alltså via någonting. Abartu nahr, jag passerade eller korsade floden. Det här ordet, den meningen finns ju också i det här ibra. Ibra, fa'tabiru, dra lärdom. Vad det betyder är att ni ska korsa, ni ska läsa om det som står om Moses, till exempel. Om det som står om Hud. Och så ska ni ta poängen därifrån. Och korsa tid och rum tills ni kommer till ert eget liv. Och fråga er själva, hur är det här relevant för mig idag? Varför är till exempel berättelsen om Firaun viktig? Varför är berättelsen om Mosa viktig? Varför är den här berättelsen, det som Allah som att beskriver om judarnas, de judarna som på den tiden inte valde bort det höga mot det lägre. Finns det i Koran för att vi ska skratta åt det? Eller finns det i Koran för att vi ska dra lärdom av det och förstå att det som gäller dem, det gäller lika mycket mig? Att det finns tillfällen när jag hamnar i en sån situation där det kan vara jobbigt att praktisera till exempel. Där folk vill ha förströelser eller någonting annat och så vidare och så vidare. Allt det här är relevant för oss idag. Visst, jag är inte ute tillsammans med en profet ute i öknen. Men deras mentalitet, deras andliga tillstånd, det som speglas i deras beteende, det är relevant för oss idag. Därför att människor är likadana. Så att de föll. De föll på grund av att de valde bort någonting. Och egentligen, vad det handlar om, det är att i och med att Adam och Lisa blev nersänd från paradiset till jorden, så skedde det ett fall, och nu är vi på jorden här, och sen så kan vi välja antingen att falla vidare eller att sätta stopp för fallet och börja arbeta uppåt igen. Det är egentligen inte vad det här livet går ut på. Det lättaste, det är bara att falla. Allah som det säger i Koranen, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَهَ مَلَقَبَ. Allah som säger att han ledde människan till de två vägarna. Och sen säger han فَلَقْتَهَ مَلَقَبَ, men människan valde inte den branta vägen. El-aqaba, det är en väg som slutar brant uppåt. Så att människan leds till de två vägarna och kan antingen välja att gå uppåt eller att fortsätta falla. Och Allah som säger att människan valde inte den branta vägen. De flesta människor gör det inte. Därför att en brant backe, det är jobbigt att ta sig upp. Det är lätt att falla. Att fortsätta falla. Att inte göra någon ansträngning. Att bara följa sina begär. Det är det som är det lätta. Så att människan står idag mellan de här. Och jag ska förklara snabbt bara. Här inne har vi kunskap och iman. Vår tro. Vår syn på världen. Vad vi uppfattar finns i världen. Hur världen är beskaffad. Vad livet går ut på, vad vi bör göra, vad vi tycker är dåligt, vad vi tycker är bra och så vidare och så vidare. Det finns här uppe. Det är våran kunskap. Jag vet till exempel att jag bör be. Jag vet till exempel att det är dåligt att inte be. Här nere finns begären, och begären, man kan dela upp dem i vrede. Om man vill dela upp dem i två stycken bara. Och jag kan egentligen börja skriva lustar här istället. Lustar, och sen så har vi begär här. Här nere har vi allting som jag reagerar som ett rovdjur. Jag bara reagerar. Någon tittar snett, jag blir arg. Någon gör någonting, någon förolämpar mig. Säger någonting dumt åt mig. Jag reagerar inte härifrån utan härifrån. Samma sak här. Jag ser någonting som ser gott ut. Jag ser någon som ser bra ut. Jag ser någonting annat. Den här delen, här uppe har vi huvudet. Jaget har det i hjärtat. Och lustarna, de finns nedanför magen och nedanför. Det är de här två delarna. Och människan drivs väldigt mycket av det här. Vad livet går ut på egentligen. Alltså, en av dem är inte vad livet går ut på. Livet går ut på att dyrka loss från det. Men i den kampen så går det ut på att den här delen försöker få kontroll över den här. Shaitan använder den här delen och försöker få kontroll över den. Om den här delen får kunskap över den här så vinner du. För Shaitan, vinner Shaitan över de här och använder dem mot dig så förlorar du. Ett enkelt exempel bara. Det här är just vi, stackars vi. Om vi tänker oss att en person ser... Vi tar ett exempel som de flesta kan förhoppningsvis inte kan känna igen sig i. Men om man tänker sig att du fastar. Du är jättehungrig. Och sen så ser du mat. Jättegod mat. Nu kommer det order härifrån. Ät. Bara så. Ät maten. Det är vad din kropp säger åt. Eller vad Shahwat säger. Påhejat av Shaitan. Och de små Shaitan i Ramadan för att de stora är inlåsta. Ät. Och sen så kommer det en order härifrån. Ät för Guds skull inte. Är du inte klok? Det är Ramadan. Och nu ska du fatta beslutet. Vad ska jag göra? Ska jag lida här eller ska jag lida här? Den här kampen, den försiggår varje dag. Det är ett krig inne i människokroppen. Alltså inne i människan finns ett krig som pågår i princip dygnet runt. Det är därför det är så bra att sova, för då är det inget krig. Men annars så är det en ständig konflikt mellan å ena sidan vad du vet att du bör göra och å andra sidan ett väldigt starkt begär som går emot det du vet att du vill göra. Och det här, vem som går segrande ur det här, det beror ju självklart väldigt... Hur stark iman har du på den kunskapen? Hur stark iman har du att du inte bör äta? Nu säger jag äta, därför att jag menar, under Ramadan det är väldigt sällan man hamnar i den här konflikten. Man ser mat, man känner impuls, det skulle vara gott att äta. Ja, det är Ramadan, punkt slut. Och sen så är det är liksom inte, för de flesta muslimer så är det här inget problem. Men det finns ju andra saker som är jätteproblematiska där det verkligen blir... En kan bli en jättestrid som rasar inom människan där man försöker men till slut så är man för svag och så ger man efter mot bättre vetande. Så att det här är ett typexempel bara på hur det ser ut i en vanlig dag i huvudet på en muslim. Och om man parallellt med det här drar upp det finns ju tre tillstånd. Själen har tre olika tillstånd generellt sett. Även om man skulle kunna dela upp det i många fler tillstånd så har vi... Å ena sidan så har vi en nefsel mutmainna. Jag ska förklara vad det är för någonting. Jag skriver bara M här. Och sen så har vi en nefsel lawama och en nefsel amara bisu. En nefsel mutmainna, alltså det är själ, den själ som har kommit till ro. Det är den själ som har perfekt harmoni mellan... Det hon vet och det hon gör och det hon tror. Okej? Okay? Så att jag vet att jag ska be mina böner. Och så ber jag mina böner. Utan problem. Det finns inga invändningar. Jag ber bara mina. Då har jag mot mig innan. Jag har lugn i mitt inre. Harmoni. Det finns inget krig då. Det här uppstår inte. Därför att i det här fallet, om vi skriver bön här. Så för det mesta, så jag vet att jag måste be och jag har inga problem med att be. Så då finns det harmoni, det finns ingen kamp, det finns ingen strid. Shaitan har inget utrymme här, han kan inte komma in och säga att vill jag be. Därför att båda de här är på min sida och beordrar mig att göra samma sak. Om de beordrar mig att göra samma sak, då blir det ingen konflikt. Precis. Och så det är en nefsel mot Maina. En nefsel lawama, det är när du har en konflikt mellan det du vet att du bör göra och det du känner att du egentligen vill göra. Och till och med att du ibland gör, går emot bättre vetande, alltså bryter mot de regler som Allah SWT har satt upp. Men sen ångrar du dig och tänker, varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Eller varför gjorde jag inte så? En person som är i det tillståndet, han vet att han bör göra någonting och han vet att han är svag och ibland gör han fel. Eller oftast kanske han gör fel. Men han vet fortfarande att det är problematiskt. Den personen har det som kallas för nefs al-lawama. Jaget, ibland lyssnar den ditåt, ibland lyssnar den ditåt. Men när den lyssnar hit, då mår den inte bra. Jag känner, varför gjorde jag så för? Varför lät jag mig styras av mina begär? Jag skulle ha gjort så som jag vet att jag borde göra. Det här är nefs al-lawama. Och sen så har vi nefs al-amara bisu. Det är något som ständigt och jämt uppmuntrar människorna att göra fel. Hela tiden. Så uppmuntrar människan att göra fel. Och det är också på ett sätt är det harmoni. Därför att här så har de här två samarbetat. Om vi tar bort bön här och så sätter vi mat här. Så säger den här, det är Ramadan. Den här säger ät. Och den här säger absolut ät. Det är alltså en nefs som ständigt påbjuder det onda. Och en kunskap, alltså en iman som har blivit så svag eller helt och hållet försvunnit, att det finns en total harmoni mellan de här två. Så den här personen slits inte, han mår bra psykiskt, på ett sätt så mår han bra, han mår jättebra, han äter och det är inga problem. Men den här stackaren, han mår sämst. Men han, i det tillkommande livet, så mår han mycket bättre än den här. Utan några som helst tvivel. En icke-muslim kan ju också ha en dawama. Till exempel, hans kunskaper, det vi har här, till exempel som muslim så har du ju tron på domedagen, du har tron på att Allah ser allt, att vissa saker är förbjudna, att vissa saker är tillåtna, att universum är beskaffat på ett speciellt sätt och så vidare och så vidare. En icke-troende har ju en helt annan världsbild. Här finns det ingenting, utan det enda som finns för honom är att okej, vi lever bara det här livet, gäller att ha så kul som möjligt. Så han bestämmer sig för att gå på Big Brother-sessionen, eller vad heter det, den här uttagningen, och tycker att det är det bästa man kan göra i livet. Och sen kommer han dit och så blir han utröstad. Han blir utröstad och så börjar han förebrå sig själv. Ah, jag hade fel byxor på mig, det var därför de inte valde mig. Varför gjorde jag inte så hade de valt mig och så vidare och så vidare. Så han kan också ha en lawama, fast åt andra hållet så att säga. Och så han förebrår sig för att han inte kunde göra tillräckligt mycket dumma saker. Och det här är också ett tillstånd som relationen mellan handling och kunskap är väldigt problematisk. Därför att ju mer dumt vi gör. Nej, nu är det ingen fickföreläsning, det är inga frågor. Efteråt. Ju mer dumma saker vi gör, desto mer blir vi benägna att omförhandla vår kunskap. Att tolka om världen. Inom psykologin så pratar man ju om kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans, enligt en definition då, det är att man underhåller två olika kognitiva element som är motstridiga. Vad det betyder egentligen är att, och det kan ju vara dels två olika trosartiklar eller två olika sätt att tro, tänka och se, uppfatta världen. Men det kan också vara ett problem mellan tro och handling. Så att om du har å ena sidan en tro att så här bör man göra, men du handlar aldrig så. Då uppstår en konflikt, som vi sa. Det uppstår en konflikt. Problemet är att den konflikten, den kan pågå antingen under väldigt lång tid, men den kan också snabbt försvinna, beroende på hur man handskas med det. Om jag gör någonting, om en person gör någonting nu, som han vet eller hon vet att det här är inte bra, det här var inte rätt, då uppstår en konflikt. Och sen dagen efter så hamnar man, han eller hon, i en situation igen där man gör samma sak igen. Och så tänker man, varför gjorde jag så igen? Stafrullah ångrar sig, försöker en tredje dagen igen. Och så hela tiden är man i ett tillstånd speciellt om man slutar göra Tauba, ett tillstånd där man slits mellan det man vill göra men det som ens lägre begär får en att göra. Och det här tillståndet är väldigt psykiskt påfrestande. Det är väldigt jobbigt, man orkar inte. Vad är det tillståndet? Så att man måste lösa det på något sätt. Så för att minska spänningen som finns då här emellan, mellan det man vet att man borde göra och mellan det man faktiskt gör, så blir man tvungen att antingen förändra sitt beteende, det vill säga börja leva så som man verkligen tror. Och då hamnar man här uppe, för då får vi harmoni mellan den och den på ett positivt sätt. Eller, det vill säga om en person till exempel har en flickvän, en kille har en flickvän eller en tjej har en pojkvän, vet att det är förbjudet, väldigt svårt att avstå från den, lever i en konflikt, hela den här konflikten. Då kan man antingen, å ena sidan så vet man att zina är ett fruktansvärt brott i islam. Och det leder ju till att man vet att man har gjort någonting som Allah som heter, hatar, avskyr. Och man vet att det finns att man kan bli straffad för det i tillkommande livet och att straffet kan vara helvetet. Det väcker ju en väldigt stark konflikt då, när man vet att man faktiskt gör någonting som Gud föraktar. Och då kan man antingen lösa det genom att sluta göra slut med den här flickvännen eller pojkvännen. Och då hamnar man här uppe, då får man lugn och ro igen. Jag vet att jag gjorde fel, nu vet jag att det där var fel och jag har slutat göra det. Du hamnar i alla fall inom den aspekten i det som kallas för en nefs al-mutmainna. Du har harmoni nu mellan dina handlingar och din tro. Ett annat sätt att lösa konflikten, det är att man istället för att anpassa handling efter kunskap, det är att man anpassar kunskap efter handling. Så att man börjar tänka, jo, zina, ja men det var då. Det, på den tiden var det förbjudet, därför att det var annorlunda då. Vi är moderna nu och det är lite annorlunda. Så de reglerna som gällde då, de gäller inte idag. Vi är moderna, vi lever på 2000-talet, vi lever inte i stenåldern. Flick och pojkvän, alla har det, varför ska inte jag ha det? Det var inte det som Gud avsåg. Han sa förbjudet, men han menade inte förbjudet. Och så börjar man, och sen så helt plötsligt så har man också uppnått harmoni. Man har fått lugn och ro, men man befinner sig här nere och inte här uppe. Därför att nu kan man gå till sin flickvän eller pojkvän och må jättebra. Därför att man har förändrat synen på sitt beteende. Så att den här konflikten, många gånger så blir det ju så att man försöker lösa konflikten genom att flytta upp eller ner här i den här skalan. Och för en muslim är det alltid en katastrof att anpassa tro efter beteende. Men det är egentligen det som är eftersträvansvärt i det här samhället. Och det är det som sakta, sakta smyger sig på. De här moderniseringstrenderna som finns bland muslimska grupper. Det är också sånt som sker sakta, stegvis, sakta, sakta, sakta. Och det är så här shaitan arbetar hela tiden. Shaitan skulle aldrig komma och säga direkt, gör så här. Ta bara en sån sak som i Sverige. Vi har idag, 2011... så lanserar man en otrohetssajt där det är meningen att gifta personer ska registrera sig för att komma i kontakt med andra gifta personer som vill vara otrogna. Och jag menar, det är så absurt så att man har liksom inte, som muslim så först reagerar man bara genom att tänka, okej, herregud, vad ska hända nu? Vad kommer folk göra? Kommer de att välta hela landet omkull och bara vråla att det här är helt sjukt? Och så börjar man läsa kommentarerna och så börjar man inse att nej, det är klart, det är helt logiskt inom deras eget tänkande att ja, vadå? Vi är vuxna människor och vuxna människor ska själva få bestämma hur de vill göra. Och så vidare. Så att det här kommer ju nu, det hade ju varit omöjligt i Sverige för 30 år sedan. Det hade inte ens varit, alltså det hade varit otänkbart. Hade någon lanserat den idén för 30 år sedan så hade de blivit jagade över hela Sverige och kastade i Östersjön. Därför att det hade varit så otänkbart även bara för 30 år sedan i ett sekulärt samhälle. Men nu så är det plötsligt någonting som är, ja, varför? Alltså, det är logiskt. Det är en självklar konsekvens av en världsbild som går ut på att människan är centrum, att människan själv ska få bestämma vad han eller hon vill göra. Vi är vuxna individer. Ingen ska få lägga några regler kring som på något sätt förbjuder dig att göra någonting. Om du känner för att göra någonting, ja, då är det upp till dig. Det finns ingen som kan göra det. Och det här kommer ju nu, så att när det här kommer, många reagerar, många, man ska ju säga det, många av svenskarna reagerade också mot det. Men samtidigt som de reagerade så var de flesta som sa också att visst, jag är emot det, men jag vill inte ha ett förbud. Det skulle vara fel att ha ett förbud. Därför att det är logiskt enligt det här tanken att man ska ha det så. Och vad Shaitan har gjort då egentligen, det är att han sakta men säkert, Shaitan arbetar långsiktigt, inte kortsiktigt. Jag menar, de här, de arbetar bara på väldigt kortsiktigt. Mat, ät nu, på en gång. Låt ingenting hindra dig. Shaitan funkar inte så, utan han tänker, ja visst, går den här vägen. Istället för att gå direkt till maten så går Shaitan den här vägen. Han går här, så går han fram och tillbaka, och så kommer han dit. Och sen får han människan dit han vill. För att han arbetar långsiktigt. Men de här funkar inte så. Och det som är fascinerande är att just den här synen på familjen. Profeten Sassan säger en hadis. Innan Iblis jada och arsha och halilma. Att Iblis, han har placerat sin tro på vattnet. Thumma yab'athu saraya. Och sen sänder han ut sina arméer runt om i världen. فأقربهم منزلة أعظمهم فتنة. De som är närmast honom är de som sprider mest ofärd, de som gör mest fitna. يجي واحد فيقول فعلت كذا وكذا. Så en av dem återvänder och sen så säger han, jag har gjort så och så, för att försöka imponera på Shaitan. Och så säger Shaitan till honom, men sen här tar Shaitan, du har inte gjort någonting. Och sen kommer en annan som säger, ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجي. Jag lämnade honom inte förrän jag splittrade, eller jag sådde split mellan honom och hans fru. Och då förhör Shaitan honom närmare till sig och så säger han, du är den bästa, du ska sitta här nära. Och det, i princip så har det skett. Alltså det värsta Shaitan kan göra, det är att förstöra familjen, att underminera familjen. Därför att om du inte ens kan lita på din fru längre, eller lita på din man längre, då finns det ingen i samhället du kan lita på. Om du inte kan lita på den som står dig närmast, hur ska du då kunna lita på den som du gör affärer med? Att köpa någonting på internet. Alltså all tillit underbyggs, som undermineras och förstörs. Och det är där vi är idag med hela den här kampen går ut på att hela tiden vara medveten och vara vaksam mot hur Shaitan arbetar. Och att se till att hela tiden försöka röra sig uppåt och hindra och stoppa oss själva från att falla ner. Det är vad vi har att göra här. Därför att flytta sig uppåt hela tiden och att vara noga med att inte förhandla bort det vi har här till förmån för det som finns här nere. Det är det går ut på. Nu kan vi ta, hade du någon fråga?
Ja, nej, jag tänkte bara prata om de som är icke-troende.
Ja.
Att de har en lite annorlunda värld, att de kunde den här modellen. Men jag menar att vi muslimer har också någon liknande bild på den verkligen till exempel prestation eller sådana grejer. Det förekommer hos oss också.
Absolut. Det finns ju olika saker. Alltså, vi har ju massor med saker här uppe som kan väcka. Nu pratar jag om rent religiösa aspekter. Men det finns andra saker som är mer eller mindre neutrala, eller vad man ska säga. Alltså att prestera till exempel på jobbet eller i studier, om det är det du menar. Ja, så det finns ju massor med saker som inte faller inom området för halal och haram egentligen. Det är inte förbjudet för dig att misslyckas med en tenta. Det är inte haram. Det är inte obligatoriskt att få högsta poäng heller. Men det är ändå någonting som vi har internaliserat, att det är väldigt bra att få höga betyg. Det är också någonting som vi förstår att det kan ge oss bättre möjligheter till vidareutbildning eller till yrke. Och det kan ju också leda till förebråelser. Men inte den typen av förebråelser som jag pratar om nu. Religiösa problem. Därför att även om du får dåligt på en tenta och sen så börjar du tänka om. Det här är en väldigt vanlig rationalisering. Att man kämpar jättehårt för att få ett bra betyg. Därför att man tycker att det är jätteviktigt att få ett bra jobb. Alltså jag vet, om jag får ta ett exempel från en fotbollsspelare häromdagen som han har hela tiden velat vinna en speciell cup. Han har hela tiden velat vinna. Och sen när de blev utslagna och anslag så sa han, det där är inte så viktigt. Så att först hade han en bild av att det här var det absolut viktigaste som fanns. När han inte fick det sen, då blev det en rationalisering att det här är inte så viktigt för att minska då den här konflikten. Och en sån typ av rationalisering spelar egentligen ingen roll för oss som muslimer. Om en person skulle säga att jag vill verkligen ha det här jobbet och kämpa för det, Sen får man inte jobbet, man misslyckas. Och sen istället för att bli jätteledsen och gräva ner sig så tänker man, ja det var inte meningen, om man går vidare. Det är absolut inga problem. Men det som är problematiskt är när man börjar förhandla med sharia. När man börjar försöka få det som är haram till halal eller det som är halal till haram. Det är där man får problem.
För det är ju rätt lätt, alltså ibland är det ju lätt att ha med i den konflikten. Den biten kan man överta religionen. Det blir när det kommer till världshändelsen bland
annat. Ja.
Sådana är det ju väldigt lätt att kunna känna göra.
Affärer är ju jätteproblematiskt, därför att profeten säger i en hadis innalikulli ummatin fitna och fitnat ummatil mal, att alla samfund har sin specifika prövning, och mitt samfunds specifika prövning är pengar. Och pengar är ju ett jätteproblem för många muslimer. Det finns ju massor med muslimer som helt enkelt inte bryr sig om var de får sina inkomster ifrån, utan det blir bara, man gör saker och ting bara för att man vill ha pengar. Och sen så någon säger, men där, så där kan man inte tjäna pengar. Så, men jo, men det här är viktigt och vi muslimer måste vara rika. Så det är en väldigt jättevanlig invändning. Alltid när jag, många gånger när jag har pratat om till exempel att det är förbjudet att ta räntelån, så brukar det ofta komma fram folk som säger, men varför, om jag betalar hyra så kommer jag betala mycket mer än om jag köper ett hus och betalar av lånet. Men vem har sagt att din privatekonomi har någon betydelse för vad som är förbjudet och vad som är tillåtet? Alltså man utgår hela tiden från sig själv. Och så säger man liksom att, ja men min livssituation, jag måste ha en fatwa som passar mig. Nej, du måste inte ha en fatwa. Du måste ha en kropp som anpassar dig efter vad religionen säger. Inte en fatwa som är anpassad efter dina begär för tillfället. Och där är ett jättevanligt problem. Att man börjar liksom... Man gör sig själv till föremål för som ska avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Och Allah som antar säger i Koranen i en vers, Bela men kasaba sayyatan wa hatat bihi khatiyatuhu fa ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun. Att den som gör det, är två olika sätt att översätta det här, eller tolka den här koranversen på, att antingen den som drar på sig en synd, men kasava sayyatan, alltså att den som gör en synd, den som syndar. Men en annan tolkning är, men kasava sayyatan, alltså den som lever på synd. Alltså den som har gjort det till en livsstil. En sån person har helt förlorat sin moraliska kompass. Och för honom så blir det bara, allting handlar om business bara. Allting handlar bara om hur ska jag tjäna pengar. Och om det då är som den här otrohetssajten, att det är ett sätt att tjäna pengar på synd, ja då gör de det. Därför att pengar är viktigare än allting annat. Och sen så lämnar man över det ansvaret till någon annan, så säger man, jo men det är ju folk, vuxna människor själva som får välja om de vill göra det här eller inte. Men så är det ju inte, därför att i islam, just när det gäller ekonomi, så finns det i varje fickbok så finns det ett kapitel som heter Babel Hajar. Och det kapitlet handlar om att personer som inte har rätt att ta hand om sina egna pengar, att förvalta sina egna pengar. Och de som nämns där är tre olika kategorier av människor. Dels barn. Alltså säg att du har barn som är rika därför att de har ärvt till exempel en massa pengar. Du får inte ge dem deras pengar. Alltså om de är små. Du kan inte ge en 4-åring en miljon och sen släppa ut dem på gatan. Det är förbjudet. Därför att de vet inte hur de ska använda pengarna. De kan bli lurade, de kan kasta pengarna i sjön och så vidare och så vidare. Den andra typen, det är de som är galna. Alltså de som är vuxna men som ändå är på något sätt mentalt sjuka. Och som inte heller förstår värdet av pengar. Då får man inte heller ge pengar. Utan man ska se till, de har en god man, någonting som liknar en god man, som ger dem pengar när de behöver. Eller köper mat, köper kläder åt dem. Den tredje kategorin av människor, det är den som är mest intressanta här. Och det är den typen av personer som är el-mubadirin, eller sufaha. Alltså de som är svagsinta, är en översättning som Bernström använder. De svagsinta, det är alltså folk som är inte, de är inte mentalt sjuka, men de är korkade. I den bemärkelsen att de använder pengar till exempel till att köpa sånt som är förbjudet. En sån människa, enligt Shafi-skolan, så har staten rätt att gå in och ta deras pengar och förvalta pengarna från de personerna. Därför att de anses inte vara kapabla. En person som använder pengar till haram, honom stoppar man. Man tar pengarna ifrån honom och säger du får tillbaka de här pengarna du gjort tauba. Och under tiden så kan vi se till att du har mat och husrum. Men du får inte ha några pengar för du klarar inte av det. Problemet är att det är den här typen av människor som de är väldigt farliga. Därför att när de gör vad de vill med sina pengar. Pengar är ju inte oskyldiga i den bemärkelsen att om jag köper förbjudna saker så påverkar det bara mig. Det är ju inte så enkelt. Därför att pengar sätter igång förändringar hos alla. När jag börjar köpa saker, om jag möjliggör en tjänst som uppmanar till otrohet till exempel, då kan inte jag, för jag kan inte först möjliggöra den och sen säga till folk, ja ni får välja själva, ska ni inte göra. Du ska inte göra det möjligt för andra att göra det. För att du blir som Shaitan, det är precis så Shaitan gör. Han möjliggör. Han gör det möjligt att vara otrogen. Och så erbjuder de självklart, de har väldigt hög etik när det gäller sekretess. Helt plötsligt börjar de prata om etik när det gäller sekretessen. Att vi avslöjar minsann inte, det är jätteviktigt att när ni kommer in så ska ni känna er jättetrygga. Och vi är inte folk som gör dumma saker. Utan de möjliggör för folk och sen så släpper de in dem. Och just det ekonomiska tänkandet är väldigt problematiskt. Därför att det ligger djupt rotat inneboende i människan att ha mycket rikedomar. Oavsett om det är pengar eller om det är kameler eller om det är kor eller vad det är. Allting som ger status och allting som kan ge öppna andra möjligheter är väldigt attraktivt. Och därför så finns det jättemånga muslimska köpmän, andra som har väldigt svårt att hålla sig till det som är tillåtet. Och profeten Sallam har förklarat att det här är en jättestor prövning också i en hadis där han säger inna tajrul muslim as-saduq ma shuhada yawm al-qiyama, att den sannfärdiga pålitliga muslimska köpmannen kommer att uppväckas med martyrerna på domedagen. Varför med martyrerna? Vad har han gjort för någonting? Han har stått och handlat, köpt och sålt bara. Men det varför han uppväcks med martyrerna, därför att han har stått emot en fruktansvärd prövning. Dels genom att vara pålitlig och inte lura andra. Dels genom att se till att allting som man får är halal och allting som man ger är halal. Om du pratar med muslimska köpmän idag så säger jag, ah, det är omöjligt att vara ärlig idag. Alla är oärliga, det är omöjligt. Om jag skulle vara ärlig, jag skulle knappt ha någonting. De framställer sig, om de skulle vara ärliga så tror de bara knäckebröd. Jag skulle äta knäckebröd och familjen skulle få bo i en etta på Mandolingatan och inte ha något annat val än att ta livet av sig. Men egentligen så handlar det om girighet, det är vad det handlar om. Om jag är ärlig, ja då förlorar jag faktiskt så här mycket pengar, det har jag ingen lust med. Och så börjar man rationalisera. Jo, men på profetens tid sen, då var det lätt att vara ärlig. Man hade guld. Folk fuskade på den tiden också.
Han som skapade den här sajten, de bara frågade ju honom. Tillåter du det här? Alltså, tradahu li ahli kani. Han sa, nej, självklart, de får inte gå in till.
Ja, de får inte gå in. Nej, tillåter det här för din familj? Skulle du vilja att din fru registrerar sig där på sajten? Typ? Så sa han, nej, det vill han inte. Han önskar för sig själv vad han inte önskar för andra, helt enkelt.
De här grejerna som vi pratade förut, det här med kunskap och lista. Men hur ska man då bearbeta ett eventuellt problem som man inser att man har? Ska man då, hur ska man liksom angripa problemet, så att säga?
Man ska angripa problemet. Alltså om man har en konflikt mellan här och här. Man har den här konflikten. Det är väldigt lätt att säga att om du har problem mellan det du tror på och det du gör, så ska du göra det du tror på. Det är väldigt lätt. Men så funkar det ju inte. Det man ska tänka på, det man alltid ska göra, det är att man ska alltid göra tauba. Profeten säger adna bel abdu nuqita fi qalbi nuqtatan sauda. Om en tjänare syndar så bildas en svart prick i hjärtat. Faida aqla wa astaghfara wa taba sufila qalbuhu minhum. Om man ångrar sig, avstår från synden och ber om förlåtelse, så renas hjärtat från den synden. Och det är det går ut på. Människan gör fel. Alla människor syndar, som profeten sedan säger. Vi syndar. Men man gör tauba. Och så syndar man. Och så gör man tauba. Syndar gör tauba, syndar gör tauba. När man slutar göra tauba, det är då. Ibland tar det lång tid, men ibland kan det gå väldigt fort. Men när man slutar göra tauba, så samvetet dör. Samvetet dör. Och så anpassar man sitt tänkande och sin tro efter sina synder. Man slutar att tro. Många människor, hycklare, har ju jätteproblem med till exempel tron på helvete. De säger till exempel att ja, visst, det här är fel. Samtidigt som de i sitt, tänkande i sitt liv, har syndat så mycket. Så att för dem blir det, ja, helvetet, ja, det kanske står det, men är det verkligen sant? Ah, du vet, och så vidare och så vidare. Så att, men så att när man slutar göra tauba, då hela hjärtat blir svart till slut. Och till slut så förlorar man den moraliska urskiljningen. Man förlorar skillnaden mellan rätt och fel. Och då är det ju kört. Men om man hela tiden ångrar sig, då upprätthåller man ändå den här spänningen. Och sen till slut så kommer en kärlek som att hjälpa en, så att man avstår från det. Så att det är en kamp som pågår hela tiden. Det är inte så enkelt att en person gör fel och antingen slutar han eller så ändrar han sin tro. Utan det här kan ju dras ut på under en lång period. Och de flesta av oss, vi håller ju på och kämpar hela livet just med den här konflikten som finns här emellan. Ibland gör man bra saker, ibland gör man dåliga saker. Man ångrar sig och försöker igen. Ja, men det är så det fungerar. Men det är när man slutar ångra sig som det blir problem. Ja, och det här är ju någon som frågar om man har någon i sin närhet som håller på att lämna bönen till exempel. Vad har man för plikt som närstående? Ska man vara lugn och tålmodig eller bli arg och visa besvikelse? Man ska göra både och, tycker jag personligen. Dels så ska man vara tålmodig, man ska fortfarande vara vänlig, men man ska också visa att man inte accepterar det. Alltså i den bemärkelsen att man visar att man tycker att det är fel. Bönen är viktig. Man kan inte bara strunta i det. Och om någon då slutar att be, så kan man ju inte bara låtsas om som om ingenting har hänt. Eller hur? Man kan ju inte, om någon som jag känner plötsligt börjar råna banker, så kan inte jag bara plötsligt, det är ditt val. Vi kan ju fortsätta vara kompisar och låtsas om som ingenting har hänt. Måste ju fortfarande försöka få den här personen närmare, men jag måste ändå visa att jag tycker att det här är fel. Så att någon slags balans mellan vänlighet. Vänlig ska man ju alltid vara, därför att det hade lika gärna kunnat vara vi. Man måste ju vara ödmjuk och förstå att den prövningen som den här personen är utsatt för, det hade kunnat drabba mig. Nu alhamdulillah så blev det inte jag, nu är det han eller hon. Så att man måste vara ödmjuk och försöka hjälpa. Men man måste ändå markera att det inte, att man inte tänker, att man inte kan acceptera vad som helst. Om man gör något dumt och man vet att det är haram och ångrar sig jättemycket och ber om förlåtelse, Gud förlåt han då, eller ja, alla som att eller förlåter alla synder, även kyrk, om man är uppriktig i sin ånger. Om man ångrar sig och är uppriktig i sin ånger, så blir man förlåten. Sen är det ju så, om man har gjort fel mot andra människor, att man har stulit av andra, så måste man dessutom försöka få förlåtelse för dem. Antingen lämna tillbaka det man har stulit eller be dem ha överseende med det. Men om det är bara mellan en själv och Allah som att det är en person som till exempel har druckit alkohol eller en person som har gjort någonting annat som är mellan en själv och Allah som att det är, så räcker det med tauba. Uppriktigt tauba, att man verkligen känner ånger, så förlåter Allah som att det är allting. Ja.
Att aga sina barn när det inte gäller bönen utan när det gäller barn.
Ja. Ja och nej. Alltså när det gäller aga barn, så är det ju, först och främst, en del av de lärare har sagt att det inte är tillåtet slå barn utan när det gäller bön. Det är det första. En del menar på att det är tillåtet. Men alla är överens om att anledningen till att man ska slå ett barn eller aga ett barn, det är för att man vill få stopp på ett dåligt beteende. Alltså det finns någonting som är dåligt, nu vill man få stopp på det. Alla är överens om att man får inte slå barnet om det kommer att leda till någonting värre. Hänger du med? Okej. I Sverige är det förbjudet att aga barn. Om du slår barnet, så kan det leda till att socialen tar barnen ifrån dig. Och därför så, enligt den principen, skulle det vara absolut förbjudet att slå barnen. Därför att det är förbjudet i Sverige. Därför att om du till exempel, om ditt barn... vad ska man säga, vad kan det ha gjort? Ja, men barn får ju stryk för allt möjligt nu för tiden. Men om vi säger att det har gjort någonting. Säg att man har ett barn som har varit ute och snattat i affären till exempel. Till exempel, ett litet barn som har gjort det. Men ett barn som har gjort det. Polisen tar barnet, kommer hem med barnet. Och nu vill du, pappan då eller mamman, visa barnet att det här är totalt oacceptabelt. Och slår barnet. För att det inte ska hamna i dåligt sällskap, att det inte ska göra om det här dumma. Men sen när barnen, föräldrarna har slagit barnet, så anmäler barnet, eller det kommer, skolan får reda på det någonting. Så kommer det att ta barnen. Nu hamnar barnet i fosterhem hos icke-muslimer med andra problembarn och så vidare. Då har du gjort problemet mycket, mycket större än vad det var från början. Och där har slaget haft motsatt verkan. Och utifrån det perspektivet ska man säga att det är förbjudet att slå barnen i ett land som Sverige. Om du är i Somalia eller Yemen eller i Pakistan, eller då är det fritt fram. Man ska aldrig slå barn. Profeten sen slog aldrig någonsin barn eller någon av sina fruar heller. Så man ska aldrig slå, det är liksom det som är utgångspunkten. Problemet är ju också att det här med att slå barn, när de rättslärda har sagt att det är tillåtet, då är det ju ett kalkylerande, alltså det finns en beräkning bakom det. Det är inte det här där folk totalt förlorar kontrollen och hamnar här nere i vreden och bara slår. Inte för att de vill hjälpa barnet, utan för att de själva känner sig förorättade, kränkta, utskämda eller vad det nu kan vara. Och så slår de barnet av den anledningen. Det är ju också, det är problematiskt, för det är förbjudet. Du kan inte slå barnet för din egen skull. Om du ska slå barnet, alltså om man nu måste aga barnet, då ska det ju bara vara för att du tror att det hjälper. Om du inte tror att det hjälper. Och nu vet vi ju att de flesta som är ute och slåss på kvällarna, det är ju sådana som får stryk hemma. Så att det verkar ju inte hjälpa speciellt mycket att slå barnen av den anledningen. Utan det ska ju vara verkligen, det ska vara genomtänkt i så fall, för att markera någonting. Inte att du slår. Jag menar, jag har sett för mig. Man ser mycket när man är hos folk. Barnen springer omkring, du vet. Och föräldrarna, de springer, de blir galnare och galnare. Och föräldrarna sitter och säger ingenting. Och man märker hur stämningen stegras i huset. Det är fullt, barnen springer. Och sen så till slut så bara, när barnet kommer inom räckhåll för att föräldrarna orkar, då slår de barnet när det är på väg från ena hörnet till det andra bara. Ja, men den typen av stryk, det hjälper inte speciellt mycket. Vad lär sig barnet av det? Man måste ju kunna prata med barnet. Så att, det är ett jätteproblem, så slå aldrig någonsin barnen om ni kan låta bli. Ja. Ja, det är det absolut. Det är det absolut.
Men kan man säga att det är sunna att inte slå?
Man kan säga att det är sunna, för profeten säger att de gjorde aldrig det. Han slog aldrig något barn. Och Anas ibn Malik som levde med profeten säger att sen han var väldigt ung, när han flyttade in i profeten säger att hushåll när han var liten som pojke. Och när profeten säger att de hade dött så sa han, jag tjänade profeten under 10 års tid. Och aldrig någonsin sa han till mig om någonting jag hade gjort, varför gjorde du så? Och inte heller om någonting jag hade undlåtit att göra, varför gjorde du inte så? Så profeten säger sällan, han sa aldrig, han klagade aldrig på folk. Och till och med i en hadis så lärde han också folk att förstå att när folk gör fel, så var det någonting som hade bestämt innan. I en hadis så säger han, slå inte era tjänstefolk om de har sönder era husgeråd, alltså om de har sönder era kastruller till exempel, eller era porslin eller vad ni har. Därför att de har en bestämd livslängd, precis som människor har en bestämd livslängd. Det var meningen att de skulle gå sönder. Ha tålamod med det som händer. Och vet att det finns en mening också. Att profeten själv reagerade aldrig från sitt eget... lät aldrig sig själv styras eller kontrolleras av sina begär eller sin vrede, utan det var allting han gjorde var genomtänkt. Är resor med jobbet tillåtet om det är en resa som inte är nödvändig för försörjningen utan för att belöna de anställda? Ja. En resa med jobbet tillåtna om det är en resa som inte är nödvändiga för försörjningen utan bara till för att belöna de anställda. En sån här Ålandskryssning eller? Alltså jag antar att det är en kvinna som har skrivit den här frågan och att det handlar om att resa utan mahram. Och då är det helt klart bättre att låta bli om det är resor liksom som är längre. Speciellt de här jobbresorna, jag vet inte. Alltså det de uppfattar som belöning är straff många gånger från ett muslims perspektiv. Det beror ju på liksom vad det handlar. Jag har väldigt svårt att svara på den här frågan. Jag vet inga specifika detaljer, men det är svårt att... Vi läst. Ja, vi kanske ska avsluta. Det börjar bli varmt här inne, va? Ja.
Så är det också, om det sker så får det inte ge alltså, skada, alltså, eller avtryck, eller det ska vara lätt.
Just det. Precis, alltså, bra. När det gäller aga, alltså, att, när man säger att det är tillåtet. Gairo mubarre, alltså inte, att inte slå våldsamt, inte slå hårt, inte slå på känsliga ställen. Inte slå, jag menar det är sunt förnuft många gånger. Men att det är inte tillåtet att slå där det kan uppstå liksom svåra skador och så. Men alltså, slå inte barnen överhuvudtaget. Det är lätt alltså. Så behöver ni inte fundera på, får jag slå så här hårt eller så hårt? Kan jag slå med knytnäve, armbåge eller vad kan jag använda? Om ni bara lät det bli att slå så blir det mindre problem. Sista frågan bara. Om man får en gåva från någon som får sina pengar från något som är haram, är det tillåtet att ta emot gåvan? Ja, om personens inkomst, om det finns både halal och haram i hans inkomst så är det tillåtet. Om personen bara tjänar, bara har harampengar så är det inte tillåtet. Så att en person har nu finns det inga sådana i Sverige, va? Sån här, om man person har ett systembolag då, jag säger så. Han äger systembolaget och så säljer han bara alkohol och ingenting annat. Inte ens vichyvatten eller alkoholfri öl. Så skulle det inte vara tillåtet att ta emot pengar eller en gåva från en sån person. Men är det en person som har både tillåtna och otillåtna inkomster så är det tillåtet förutsatt att du inte vet att den här gåvan eller den här maten kommer specifikt från haraminkomst. Till exempel en person som har en tobaksbutik där han säljer öl och tuggummi. Alltså halal och haram till exempel. Och du ser att han säljer öl och så får han en hundralapp. Och så sen så, den här hundralappen som han har sålt öl, den vill han ge till dig. Den får du inte ta emot. För att de här pengarna är haram. Men om han däremot sen på slutet av dagen samlar ihop hela sin kassa där han har sålt både halal och haram. Och så vill han ge dig 100 kronor så skulle du kunna få ta emot dem. Det är makro om hans inkomst är större, haraminkomst är större än hans halalinkomst. Men, ja. Men jag tror vi avslutar nu för... vad är klockan? Jag ser inte. Marisen är borta.
Se till att du tar mat först. Sen går det bort lite. Så tar kvinnorna och stannar.
Ja, jag har fått en förfrågan att männen kan gå in och ta mat och komma hit. Och sen när männen har kommit hit så kan kvinnorna gå och ta mat.
Och stanna
där. Och stanna där. Så man kan ha en känner.